Vi ska inleda kvällens föredrag med att tala om goda gärningar. Goda gärningar. Och när vi talar om goda gärningar måste vi skilja mellan goda gärningar inför människor och goda gärningar inför Gud. Gud ogillar ofta det som människor tycker är gott och som människor prisar. Och vice versa så struntar människor i och föraktar det som är gott i Guds ögon. Och människan är inte kompetent att avgöra vilka gärningar som är goda inför Gud, som är behagliga för Gud. Det är endast Gud som kan avgöra det, och det läser vi också i Mika 6:8. Vad som är gott, det har Gud kungjort för dig, o människa. Det är två ting som är nödvändiga för att en gärning ska vara god inför Gud. Det första är att den ska vara enligt Guds ord, i enlighet med Guds lag. Och för det andra, den måste också utgå från rätt motiv. Det första är alltså att en god gärning måste vara i enlighet med Guds i Bibeln uppenbarade vilja. Det glömmer ofta människor. De gör egna bud, ställer upp dem och kräver att människor ska rätta sig efter människobud om det ska vara gott. Vi läser i Matteus 15:9. Fåfängt dyrkar de mig, eftersom de läror de förkunnar är människobud. Det är Guds ord som är den enda måttstocken för vad som är goda gärningar. Vi läser i 5 Mosebok 5:32. Så håll nu och gör vad Herren er Gud har bjudit er. Ni ska inte vika av vare sig till höger eller till vänster. Och gärningar som utförs i enlighet med andra måttstockar är inte goda gärningar. Det är inte en rätt gudstjänst. Det är en fåfänglig gudstjänst. Och då hjälper det inte om man har ett gott uppsåt bakom. Ett gott uppsåt kan inte förvandla en lagöverträdelse till en god gärning. Nej, lydnad är bättre än offer. Och hörsamhet bättre än det feta av vädurar. 1 Samuel 15:22. Det var alltså det första, att goda gärningar måste vara i enlighet med Guds i Bibeln uppenbarade vilja. Det andra, det är att goda gärningar måste utgå från kärlek till Gud. Och kärlek till Gud finns inte hos den icke-troende. Utan tron är det alltså möjligt att göra goda gärningar, gärningar som är goda inför Gud. Inte ens de gärningar som stämmer med Guds lag är verkligt goda gärningar om de gjorts i otro, om de gjorts under tvång, om de gjorts därför att de är befallda, om de gjorts därför att man är rädd för straff, eller om de gjorts för att man ska bli belönad. Fariseernas allmosor och böner behagade inte Gud. Det gjordes i högfärd, i självrättfärdighet, Matteus 6:1-5. Det är tron på Kristus som skapar kärlek till Gud, kärlek i hjärtat. Och det är denna kärlek som yttrar sig i goda gärningar. Kärleken är lagens uppfyllelse, står det i Romarbrevet 13:10. Och då kan vi formulera nästa rubrik. Den icke pånyttfödde kan inte göra verkligt goda gärningar. Den som inte är född på nytt kan inte göra verkligt goda gärningar. Det icke troende kan till en viss grad foga sig efter lagens bokstav och sålunda åstadkomma en yttre borgerlig rättfärdighet. Och de kan också bli prisade av människor för människokärlek, moralisk oklanderlighet, ärlighet. Och detta därför att en människa ser på det som är för ögonen, men Herren ser till hjärtat. 1 Samuel 16:7. Det är hjärtats hållning som avgör en gärnings etiska värde. Det enda motiv som Gud erkänner, det är osjälvisk kärlek, kärlek till Gud. Och en sån kärlek kan endast finnas hos den människa som vet att Gud är nådig för Kristi skull, som förlitar sig på Kristus, benådningen för hans skull. En sån kärlek är alltså en frukt av tron, och den finns därför bara hos det troende. Jesus säger, om någon förblir i mig och jag i honom, så bär han mycket frukt. Till mig förutan kan ni intet göra. Johannes 15:5. Det som tror på Kristus däremot, de beflitar sig om att rätt utöva goda gärningar. Pauli ord i Titus 3:8. Det pånyttfödda har fått en ny människa som vill göra goda gärningar. Och så kommer tron att synas i gärningar. Trons ljus kommer att lysa fram inför människorna i många goda gärningar. Matteus 5:16. Och i Konkordieformen kan vi läsa följande. Så länge människan icke är pånyttfödd, men söker hålla lagen och har fruktan för straff eller traktan efter lön gör gärningarna, därför att det är påbjudna, står hon ännu under lagen. Sådana gärningar kallas av den helige Paulus lagens gärningar i egentlig mening, därför att det på trälars vis tvingas av lagen, och det som gör dem är Kains helgon, det vill säga hycklare. Men då människan pånyttfötts genom den helige ande och frigjorts från lagen, det vill säga blivit fri från denne pådrivare och leds av Kristi ande, så lever hon efter Guds oföränderliga vilja sammanfattad i lagen och gör allt i den mån hon är pånyttfödd av fri och villig ande. Detta kallas icke lagens gärningar i egentlig mening utan andens verk och frukter. Konkordieformens 6:e artikel, paragraferna 16 och 17, bekännelseskrifterna sidan 606. Så kommer vi till nästa rubrik. Det är inte allt som en kristen gör som alltså är en god gärning. En kristen har alltjämt kvar sin gamla människa, gamle Adam, som inte är ett dugg bättre hos en kristen än hos en icke-kristen. Kanske det som tror det att den gamle Adam är lite bättre hos den kristne. Allt som utgår från en kristens kött, det är ont och syndigt. Romarbrevet 7, 14 till och med 23. Och det endast när vi lever i anden, den nya människans gärningar, som är goda. Det endast när vi lever i anden som vi vandrar i anden. Galaterbrevet 5:25. Också det troendes goda gärningar är ofullkomliga. De är befläckade med synd. Luther säger, en from kristen syndar i alla sina goda gärningar. Och detta är sant. Emedan allt han gör är mer eller mindre besmittat av hans kötts syndighet, som yttrar sig i en trälaktig fruktan och i själviskhet med mera. Och vi kan ju tänka på Jesaja 64:6 om alla våra gärningar som är smutsiga. Vår rättfärdighet, vår egen rättfärdighet är som en fläckad klädnad. Men för Kristi skull så är också dessa ofullkomliga andliga offer från hans barn välbehagliga för Gud. För Kristi skull. Bibeln uppmanar oss att frambära som ett heligt prästerskap andliga offer, vilka genom Jesus Kristus är välbehagliga för Gud. Våra andliga offer är alltså besmittade med synd, men för Kristi skull är de välbehagliga för Gud. Ty utan tron är det omöjligt att täckas Gud. Detta står nu i 1 Petri 2:5, att det är genom Jesus Kristus våra andliga offer är välbehagliga för Gud. Och i Konkordieformens 6:e artikel från och med paragraf 22 läser vi: evangeliet lär att våra andliga offer är genom tron för Kristi skull Gud välbehagliga. 1 Petri 2, Hebreerbrevet 11. På detta sätt är det kristna icke under lagen utan under nåden, till deras person är genom tron på Kristus befriad från lagens förbannelse och fördömelse. Och ehuru deras goda gärningar ännu är ofullkomliga och orena, är det genom Kristus Gud välbehagliga. Och det kristna gör så långt det till sin invärtes människa är pånyttfödda, icke av lagens tvång, utan på grund av den heliga andes förnyelse, av villigt och otvunget hjärta, vad som är Gud välbehagligt. Likväl för det en ständig kamp mot den gamle Adam. Ty lik en otämd och gensträvig åsna är den gamle Adam ännu en del av dem. Lägg märke till det. Lik en otämd och gensträvig åsna är den gamle Adam ännu en del av dem. Och denna del måste tvingas till Kristi lydnad, icke bara med lagens undervisning, förmaning, pådrivande och hotelser, utan stundom även med straffens och plågornas knölpåk. Bekännelseskrifterna, sidan 607-608. Så ska vi säga något om adiafora. Adiafora. Gärningar som Gud inte har befallt och inte heller förbjudit kallas adiafora. Sådana gärningars kvalitet avgörs av det motiv som driver oss att göra dem. Vi läser i 1 Korinthierbrevet 10:31: vare sig ni äter eller dricker eller vad helst annat ni gör, så gör allt till Guds ära. Vi kan inte synda till Guds ära. Och det är gärningar som vi i övrigt gör under livets olika skiften, de är välbehagliga för Gud om det görs av kärlek till Gud och till Guds ära. Och var vi än är ställda, så bör vi göra vår tjänst troget som Kristi tjänare, som av hjärtat gör Guds vilja, och gör er tjänst med villighet, så som tjänade ni Herren och inte människor. Efesierbrevet 6:6-7. Att arbeta bara för pengar, att studera bara för ära och betyg, det är själviskt och inte en god gärning. Men att arbeta och studera därför att det är Guds vilja att vi gör så, och att visa vår uppskattning av vad Gud har gjort för oss, det är välbehagligt i Guds ögon. Så ska vi säga att goda gärningar är nödvändiga. Goda gärningar är nödvändiga eftersom Gud begär dem av sina barn. Matteus 5:16, 2 Korinthierbrevet 9:6 och 8 och Titus 2:14. Gud begär av oss att vi ska göra goda gärningar, och då ska vi göra det. Då kan vi inte säga nej, det struntar vi i. Det är så att goda gärningar är nödvändiga frukter av tron, av bättringen, som det står i Matteus 3:8. Det vill säga att man ångrar synden och tror på Kristus. Goda gärningar är en oundviklig följd av tron. Tron utan gärningar är död. Jakob 2:17. Men goda gärningar är inte nödvändiga för rättfärdiggörelsen och frälsningen. Romarbrevet 3:28. Ingen människa förklaras rättfärdig inför Gud på grundval av sina goda gärningar. När Gud rättfärdig förklarar en människa, då är den en syndare, en ogudaktig som uteslutande för Kristi skull får sin synd förlåten, förklaras rättfärdig. Rättfärdigförklaringen tar inte fasta på någonting hos oss. När Gud rättfärdigförklarar en människa tar han inte med i beräkningen det goda en människa kan ha gjort eller kan tänkas komma att göra, utan han ser uteslutande på Kristus och Kristi förtjänst. Romarbrevet 3:24. Det är inte heller så att våra goda gärningar kompletterar rättfärdiggörelsen, kompletterar någon brist i frälsarens förtjänst. Vi läser i Hebreerbrevet: ty med ett enda offer har han förbeständigt fullkomnat dem som blir helgade. Vi är förklarade heliga och rättfärdiga på grund av ett enda offer, och det gäller förbeständigt. Inte heller är gärningarna nödvändiga för att ge åt vår tro styrka, frälsande kraft. Ty tron förtröstar på Kristi förtjänst och inte på sina egna frukter. Och inte heller är gärningarna nödvändiga för att bevara tron i våra hjärtan. Ty det gör den helige ande genom evangelium. Då ska vi säga något som man inte så ofta talar om, nämligen att goda gärningar belönas. Goda gärningar belönas. Lönen för goda gärningar, det är inte en lön som vi har förtjänat. Det är inte någonting som vi kan kräva som vår rätt. Vi läser i Lukas 17:10. Sammalunda, när ni har gjort allt som blivit er befallt, då ska ni säga: vi är blott ringa tjänare, vi har endast gjort vad vi var pliktiga att göra. Lukas 17:10. Och dessutom är ju våra bästa gärningar ofullkomliga, som vi nyss sa. Och skulle vi dömas efter deras förtjänst, så skulle vi endast förtjäna fördömelse. Det får alltså aldrig bli vår avsikt att förtjäna någonting genom våra goda gärningar. Till denna vilja förstör med ens deras karaktär som goda gärningar. Men inte desto mindre så har Gud lovat att rikligen belöna våra goda gärningar. Er lön är stor i himmelen, säger Jesus, Matteus 5:12. Du skall få din vedergällning vid det rättfärdigas uppståndelse, Lukas 14:14. Guds fruktan gagnar till allt. Den har med sig löfte om liv, både för denna tiden och för den tillkommande. 1 Timoteus 4:8. Detta är en lön, inte av förtjänst utan av nåd, som Gud inte är skyldig oss och som vi inte kan kräva som vår rätt, utan som han utlovar och ger fritt åt sina barn och helt och hållet av nåd. Gud kan ge oss särskilda välsignelser i detta livet. Ordspråksboken 19:17. Eller om ni tänker på fjärde budet: hedra din fader och moder så att det går dig väl och du må länge leva på jorden. Han kan ge oss välsignelser i detta livet. Och också i himmelen. Och då består denna lön i en högre grad av härlighet. Matteus 25:14-30, Lukas 19:12-26, Andra Korinthierbrevet 9:6. I apologins fjärde artikel, paragrafen 194, talas det lite grann om det här. Där står det: vi lär att de goda gärningarna inte förtjänar syndaförlåtelsen, nåden eller rättfärdiggörelsen. Till detta mottar vi endast genom tro. Men väl andra lekamliga och andliga belöningar i detta livet och i det tillkommande. Till Paulus säger: var och en ska få mottaga sin lön efter sitt arbete. Belöningarna ska sålunda vara olika efter de olika arbetena. Bekännelseskrifterna, sidan 134. Jag kanske här ska tillägga en kort kommentar till första Korintherbrevets tredje kapitel, där som apologin här hänvisar till. Där läser vi ju: den som planterar och den som vattnar, den ene är som den andre, dock så att var och en ska få sin särskilda lön efter sitt särskilda arbete. Det är vers 8. Och så står det vidare: ty vi är Guds medarbetare, ni är ett Guds åkerfält, en Guds byggnad. Efter den Guds nåd som blev mig given lade jag grunden såsom en förfaren byggmästare, och en annan bygger nu vidare.